Jag hälsar de kära studenterna välkomna till den här föreläsningsserien om Gamla Testamentets kanon, eller kanoniska skrifter. Och ett studium av kanon hör ju med till isagogiken. Och med isagogik menas ett inledande studium till skrifterna. Isagogik, införing. På engelska introduction och på tyska Einleitung och på svenska inledning, eller om man så vill också förord. Man kan säga att till exempel Luthers förord till de bibliska skrifterna är en form av isagogik. Och till isagogik hör också Israels historia och gammaltestamentlig religion eller teologi. Dit hör också frågan om handskrifterna och översättningarna. Dit hör varje boks tillkomst och innehåll och uppbyggnad. Men inte minst själva kanon. Och vi ska alltså se närmare på hur Gamla Testamentets kanon har kommit till och varför just Gamla Testamentets 39 böcker är kanoniska, det vill säga gudomliga, med gudomlig auktoritet. Hur det kommer sig att de här skrifterna och inga andra från Gamla Förbundets tid är ingivna av Gud med gudomlig auktoritet. Termen isagogik, den finns belagd långt tillbaka i tiden. Eisagoge heter det på grekiska. Och det finns en grek, Hadrianus, som skrev en bok, Eisagoge, Eistas Teias Grafas. En inledning till de gudomliga skrifterna. Vi känner inte till datum för den skriften, men där möter vi alltså termen isagogik eller isagoge i den mening som vi använder termen. Den här boken av Hadrianus tar inte upp kanonfrågan, tar inte upp mycket som brukar föras till inledningar. Den begränsar sig till de heliga författarnas stil och diktion. Så själva språkbruket. Författarnas stil och diktion. Ordet kanon kommer från grekiskan. Det heter kanon på grekiska och betyder närmast måttstock. Ordet förekommer två gånger i Nya Testamentet. I Galaterbrevet 6:16 och andra Korintherbrevet 10:13-16. Det kan översättas med rättesnöre eller mått. Måttstock med ett snöre. Vi kan ju slå upp och se hur man har översatt det i till exempel 1917 eller någon annan översättning. Slår jag upp Galaterbrevet 6:16. Så står där och över alla dem som kom att vandra efter detta rättesnöre. Här har vi då kanon på hebreiska, eller på grekiska, som översatt med rättesnöre. Över dem var det frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel. Och så hade vi andra Korintherbrevet 10:13-16. Vi för vår del vilja icke berömma oss till övermått utan allenast efter måttet, kanon, måttet av det område som Gud tillmätte åt oss när han bestämde att vi skulle nå fram jämväl till eder. Och så kommer det ordet tillbaka här i texten. Det var ordet kanon, rättesnöre, mått, måttstock. Den termen brukar sedan kyrkofäderna för att ange det som är måttstocken för vad vi ska tro. Man kan tala om kyrkans kanon. Eller man kan säga sanningens kanon. Den sanna måttstocken. Och man talar ofta om trons kanon. Och menar då det som är måttstocken för den kristna läran eller tron. Och så kom då uttrycket skriftens kanon eller de kanoniska skrifterna att bli beteckningen på de skrifter som utgör den av Gud inspirerade måttstocken för tron och livet. Så när man säger kanonisk skrift så är det liktydigt med en skrift ingiven av Gud. En skrift med gudomlig auktoritet. En sann skrift som uppenbarar Guds tillförlitliga budskap och vilja. Och då ska vi gå till Bibelns vittnesbörd om de gammaltestamentliga böckerna. Vi ska begränsa oss först till Gamla testamentet självt och dess vittnesbörd. Hur kom de gammaltestamentliga böckerna att betraktas som kanoniska? Hur och när och varför? Vi börjar då med de fem första böckerna i Bibeln. De fem Moseböckerna, eller femrullen, som de kallas, Pentateuken. Pentateuken. De fem Moseböckerna. Vad säger Bibeln själv om dessa böckers auktoritet och tillblivelse? Vi kan slå upp Deuteronomium, 5 Mosebok, 31. Och vi kan läsa vers 24 till och med 26. 5 Mosebok 31. 24 till 26. Då nu Mose hade fullständigt tecknat upp denna lags ord i en bok, bjöd han leviterna som bar Herrens förbundsark och sade: tag denna lagbok och lägg den vid sidan av Herrens, eder Guds, förbundsark, så att den ligger där till ett vittne mot dig. Och lite tidigare i samma kapitel, 31:10-13, där står det: Mose bjöd dem och sade: vid slutet av vart sjunde år, när friåret är inne, vid lövhyd och högtiden, då hela Israel kommer för att träda fram inför Herrens, din Guds, ansikte på den plats som han utväljer, då skall du läsa upp denna lag inför hela Israel, så att de hör den. Församla då folket, män, kvinnor och barn och främlingarna som är hos dig inom dina portar, på det att de må höra och lära, och på det att de må frukta Herren, eder Gud, och hålla och göra efter alla denna lags ord. Och på det att deras barn, som då ännu icke känner den, må höra den och lära den, så att de frukta Herren, eder Gud. Detta skall ni göra så länge ni lever i det land dit ni nu drar över Jordan för att ta det i besittning. Vi ser av de här ställena att det som Mose upptecknade var Herrens ord redan från första stund. Var ord som man skulle läsa och lyssna till och rätta sig efter. Och inte bara den innevarande generationen, utan också deras barn och barnbarn. Ja, så länge som de fanns i Kanans land. Och den skulle placeras på en helig plats bredvid förbundsarken. Och i 5 Mosebok, 17 kapitlet, verserna 18 och 19. Där står det: och när han har blivit uppsatt på sin konungatron, skall han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift, alltså en kopia därav åt sig i en bok. Och den ska han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, för att han må lära att frukta Herren sin Gud, så att han håller alla denna lags ord och dessa stadgar och gör efter dem. Kungen ska alltså ha en avskrift för att studera den och handla efter Mose böckernas ord, efter lagens ord. Och vi ska ta ett ställe till, Josua 1:8. När så Moseböckerna har fullbordats och Josua fullföljer Moseverk, så står det i 1:8: låt icke denna lagbok vara skild från din mun, tänk på den både dag och natt, så att du i alla stycken håller det som är skrivet i den och gör därefter. Ty då skall dina vägar vara lyckosamma och då skall du ha framgång. Då ser vi att det var ett livsvillkor att man fortsatte att studera lagboken och i allt rätta sig efter den. Mose lag har alltså allt ifrån sin tillblivelse auktoritet och har noggrant bevarats, betraktats som kanonisk, som gudomlig auktoritet. Och det har skett till och med i avfallstider. Vi kan läsa ett ställe till i Josua, om Josuas lydnad i det 11:e kapitlet, vers 15. Josua 11:15. Så som Herren hade bjudit sin tjänare Mose, så hade Mose bjudit Josua, och så gjorde också Josua. Han underlät icke något av allt det som Herren hade bjudit Mose. Vi ser alltså att det som Herren hade bjudit Mose, det gällde, det skulle iakttas, och Josua avföll inte utan iakttog allt det som Gud hade sagt genom Mose. Sedan efter Josuas död, när folket skulle fullfölja det som Mose hade lärt, så börjar avfallstider. Man brydde sig inte om att man inte fick ha gemenskap med kananéerna, och att kananéerna skulle straffas för sin synd. De lämnades kvar i landet och i gemenskap med Israel. Och det står då om domartiden, Domarboken 3:4. Med dessa, med kananéerna, ville Herren sätta Israel på prov för att förnimma om de ville hörsamma det bud som man hade givit deras fäder genom Mose. Mose ord, Mose lag fanns där alltså hela tiden som måttstocken, och nu skulle Israel sättas på prov om de ville hörsamma dessa bud. Och vi vet ju hur det gick under domartiden, vi ska inte gå in på det nu. Vi går vidare. Efter domartiden så får man en första konung på 1000-talet före Kristus som heter Saul. Och vad sägs det då? Jo, Saul förverkade sitt kungadöme genom att inte lyda Mose lag, som Samuel hade krävt att han skulle lyda. Första Samuelsboken 15. Alltjämt så finns Mose lag där, också i avfallstider finns lagen där. Men Saul vände Guds lag, Mose lag, Moseböckerna ryggen. Efter Saul får vi en ny dynasti på tronen. Saul och hans hus förkastas ju, och så kommer Isais hus att utväljas istället. Och så får vi David på tronen från ungefär 1010. Och David, han ålade sin son Salomo att lyda Mose lag, står det. Första Konungaboken 2:3. Håll vad Herren din Gud bjuder dig hålla, så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, hans bud och rätter och vittnesbörd, så som det är skrivet i Mose lag, på det att du må ha framgång i allt vad du gör och överallt dit du vänder dig. David hänvisar alltså till Mose lag och kräver att hans son ska rätta sig efter lagen. Och David prisas upprepade gånger för att han höll lagen. Första Konungaboken 3:14. Och om du vandrar på mina vägar, så att du håller mina stadgar och bud, så som din fader David gjorde, då ska jag låta dig länge leva. Vi ser, om vi tänker på David, att hålla sig till Mose lag innebär inte att man är syndfri. Det var inte David. Han var försumlig och syndig, och han syndade svårt. Men han förkastade inte Guds ord, utan vände tillbaka, vände om till ordet. Så hänvisas det gång på gång till David, hur han gjorde. I första Konungaboken 9:4 heter det: om du vandrar inför mig så som din fader David vandrade, med ostraffligt hjärta och i redlighet, så att du gör allt vad jag bjudit dig och håller mina stadgar och rätter, så och så vidare. Och i första Konungaboken 11, vers 34 och vers 38. Dock ska jag icke taga ifrån honom själv det samlade riket, utan jag vill låta honom förbliva förste så länge han lever, för min tjänare Davids skull, står det, som jag utvalde därför att han höll mina bud och stadgar. Om du, nämligen Jerobeam, nu hörsammar allt vad jag bjuder dig och vandrar på mina vägar och gör vad rätt är i mina ögon, så att du håller mina stadgar och bud, så som min tjänare David gjorde, så skall jag vara med dig och bygga åt dig ett hus som blir beståndande, så som jag byggde ett hus åt David, och jag skall giva Israel åt dig. Det här sägs alltså om Jerobeam, som får slita sönder riket och lägga beslag på de 10 nordliga stammarna. Han får det här löftet att hade han varit hörsam mot Mose lag, mot Herrens ord, så skulle det gå annorlunda än vad det var som skedde. Men nu vet vi att Jerobeam gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han handlade rakt i strid med Mose lag. Han satte upp ett avgudatempel i Betel i söder och i Dan i norr. Och så blev detta den svåra synd som förledde hela folket. Och till slut går ju detta rike som Jerobeam bildar, Nordriket, cirka 930, det går under 722 ungefär. Man noterar också, om vi går tillbaka till Salomo, att han, hur han handlade vid gudstjänstens upprättande i templet. Man skriver då: han offrade var dag det för den dagen bestämda offren efter Mose bud. Ser alltså att han har tillgång till andra Mosebok och tredje Mosebok, där det regleras hur man skulle offra. Och det heter vidare om Salomo hur han välsignar folket vid invigningen av templet: lovad vare Herren som har givit sitt folk Israel ro, alldeles så som han har sagt. Alls inte har uteblivit av allt det goda som han lovade genom sin tjänare Mose. Återigen en hänvisning till Moseböckernas innehåll. Och han ber om att Herren ska, citat, böja våra hjärtan till sig, så att vi alltid vandrar på hans vägar och håller hans bud och stadgar och rätter, dem som han har givit våra fäder. Och må edra hjärtan vara hängivna åt Herren vår Gud, så att ni allt jämt vandrar efter hans stadgar och håller hans bud så som ni nu gör. Det här är citat ur första Konungaboken 8, 56-58 och vers 61 i samma kapitel. När då Jerobeam hade bildat det 10 stammarnas rike och sedan var olydig mot Herrens bud, mot Moseböckernas bestämmelser och undervisning, så blir han fördömd av Herren genom en profet som hette Ahia. Han blev fördömd för att han var olydig mot Herrens bud. Första Konungaboken 14, vers 7-16. Går vi till sydriket, alltså det rike som Davids efterkommande fick om hand, som bara omfattade 2 stammar, Juda och Benjamin, så kom efter Rehabeam sedan konung Asa, som regerade mycket länge, och det står om honom att han befallde folket att hålla lagen, andra krönikeboken 14:4. Och senare så fick vi på 800-talet en konung som heter Josafat. Det står att han sände en deputation genom Judas alla städer för att lära folket lagen, andra krönikeboken 17:9. Ser alltså att Torah, lagen, pentateuken, den blir brukad om man undervisar i enlighet med lagen. Och så under Joas, han som bara var 7 år när han insattes som kung 835. Om honom kan vi läsa i andra krönikeboken 23:18. Därefter ställde Jojada ut vakter vid Herrens hus och betrodde detta värv åt de levitiska prästerna, dem som David hade indelat i klasser för tjänstgöringen i Herrens hus, till att offra brännoffer åt Herren, så som det var föreskrivet i Mose lag, med jubel och sång efter Davids anordning. Man handlade i enlighet med Mose lag och man utförde sin gudstjänst efter Davids anordning. Och sen står det i andra krönikeboken 24, vers 6. Då kallade konungen till sig överste prästen Jojada och sade till honom: varför har du inte tillhållit leviterna att från Juda och Jerusalem indriva den skatt som Herrens tjänare Mose pålade och som Israels församling skulle erlägga till vittnesbördets tabernakel? Det gällde alltså att rätta sig efter Herrens tjänare Mose lag eller undervisning. Konung Amasja sägs ha handlat enligt Mose lag i andra krönikeboken 14:6 och andra krönikeboken 25:4. Och Hiskia på senare delen av 700-talet höll det bud som Herren hade befallt Mose. Läser vi andra konungaboken 18:6 och andra krönikeboken 30, vers 16. Och sen när 600-talet går in så har vi konung Manasse som då först avfaller grovt. Och Manasses grova överträdelser av Mose lag fördömdes av profeterna. Det kan vi läsa i andra konungaboken 21, verserna 2-16. Så får vi Josia 640-609. Om honom heter det att han band folket i ett högtidligt förbund att lyda Mose lag. Andra konungaboken 23:3, 24:25. Och andra krönikboken 34, vers 14 och 30-32. Sen kommer ju då också landsförvisning för Judas del. För Israels del redan 723-722 och för Judas del i omgångar från 597 och sedan 87 eller 86 då templet också bränns ner. Och dessa olyckor tillskrivs folkets brytande av Mose lag. Andra Konungaboken 17, 7-23, 18, 12. Andra Krönikeboken 33, vers 8. Och Daniel 11 och 13. Och Nehemja 1, 7-9. Och 9, 14 till och med 30. Hela tiden är det alltså frågan om hur man har förhållit sig till Guds ord. Och man hänvisar då till Mose lag. Sedan efter exilens slut, när Koresh eller Cyrus utfärdar sitt edikt 538 och judarna får vända tillbaka till sitt land, så kommer den första koloni av återvändande landsförvisade människor tillbaka. Och de erkänner då Mose lags auktoritet, Esra 3, vers 2, 6, 16 till och med 18. Och det står att lagboken lästes och utlades för folket av Esra och leviterna, Nehemja 8, 1-8. Och alla lovade högtidligt att lyda lagen, lagboken, Nehemja 10, 28 och 29 och 13, 1-3. I Josua-boken 24 kapitel och 26 vers läser vi om ett tillägg som gjordes till lagboken. Där står det: och Josua skrev dessa ord i Guds lagbok. Hänvisningen gäller förbundsöverenskommelsen i Siken, då folket påmindes om vad Herren hade gjort för deras fäder och för dem själva, och att de i sin tur lovade honom trofast tjänande. Och det var då ett lämpligt tillägg till lagen. Det vittnade om Guds nådiga ledning och uppfyllande av sina löften och om folkets förpliktelse att lyda hans bud. Detta löfte, denna överenskommelse, skulle sålunda som lagen själv vara ett vittnesmål mot folket för alla kommande tider om de övergav Herren. Det där var alltså ett vittnesmål sedan mot folket. De hade lovat en sak som de inte höll när de senare gång på gång avföll, och så måste domen komma. Det nämns inte om något ytterligare tillägg till lagens bok. Men ett faktum som nämns i första Samuelsboken 10:25 är av viss betydelse. Där läser vi: och Samuel kungjorde för folket kungadömets rätt och tecknade upp den i en bok och lade ner den inför Herren. Vad kan det vara för ett dokument, detta viktiga dokument om kungadömets rätt eller kungadömets konstitution i Israel, som då deponeras i det heliga tabernaklet? Ja, det, om detta läser vi i femte Moseboks 18 kapitel eller vad? 17 kapitel. När Salomo hade byggt templet, så får vi räkna med att den kopia av lagen som tidigare fanns i tabernaklet då kom att med att föras till templet. Den låg ju inte i förbundsarken utan bredvid då det var. Skulle läggas bredvid arken och skulle förvaras i Guds helgedom. Och föreskriften att prästerna skulle ha uppsikt över lagen, den gällde ju fortfarande. Och man skulle inte upphäva den föreskriften bara därför att man gick över från en tälthelgedom till en helgedom i sten. Helgedomen var alltjämt Guds heliga plats, Guds helgedom. Och bokrullen som också var helig skulle då som tidigare förvaras i helgedomen. En del har menat att detta motbevisas av första konungaboken 8:9 och andra krönikeboken 5:10 där det står: i arken fanns inte ett annat än de två stentavlorna som Mose hade lagt ned där i vid Horeb, när Herren slöt förbund med Israels barn sedan de hade dragit ut ur Egyptens land. I arken fanns inte ett annat än de två tavlor som Mose hade lagt dit vid Horeb, när Herren slöt förbund med Israels barn sedan de hade dragit ut ur Egypten. Ja, så står det. Men om lagboken heter det ju att den hade lagts missad, det vill säga vid sidan av arken, inte i arken, utan vid sidan av arken. Så var det i tabernaklet. Och om den nu alltjämt låg vid sidan av arken sedan arken placerats i templets allra heligaste innersta rum och inte längre bars omkring från plats till plats, det vet vi inte säkert. Men att Mose lag bevarades någonstans i templet, det tycks ju framgå av dess omnämnande i andra konungabokens 22, vers 8. Där står det: och överste prästen Hilkia sade till sekreteraren Safan: jag har funnit lagboken i Herrens hus. Den fanns alltså i templet. Man hittade den där. Man hade försummat den en längre tid och nu hittade man den där i Herrens hus. Och att då denna lagbok inte bara var en liten bråkdel av Moseböckerna utan hela pentateuken, det framgår av andra konungaboken 23, vers 24 och 25. Där identifieras lagboken uttryckligen med Mose lag. Med all sannolikhet så förstördes den lagbok som hörde till templet när templet brändes ned av Nebukadnessars tjänare Nebuzaradan, förmodligen 586. Denne brände upp Herrens hus och konungahuset, ja, alla hus i Jerusalem, i synnerhet alla de förnämas hus brände han upp i eld. Andra konungaboken 25, vers 9. Men detta innebar ju inte att lagen själv förstördes, inte längre fanns till. Det fanns ju självklart åtskilliga kopior av lagen. Den lagrulle, lagbok som fanns i templet, den var ju liksom, vad ska vi säga, själva grundmåttstocken, prototypen, ungefär som man kan på i Paris eller någonstans förvara ett metermått. Och om sedan den platsen skulle brinna upp, så betyder det ju inte att det inte finns någon meter någon annanstans. Och vi ska visa här att av allt att döma så fanns ju lagen att tillgå och studera i alla fall, fast den då själva prototypen, den heliga bokrullen i templet hade bränts upp. Vi läser ju i femte Mosebok 17:18 om vad som gällde om kungen. Och när han har blivit uppsatt på sin konungatron skall han hämta denna lag från de levitiska prästerna och taga en avskrift, en kopia därav, och sig i en bok. Och vi får ju veta att det konungar i Juda som iakttog lagen, de prisas för det, får beröm för det. De måste ha haft en sådan kopia av lagen som de skulle ha, och de måste ha rättat sig efter den. Det sägs uttryckligen vid översteprästen Jojada att översteprästen Jojada vid Joas kröning, den här lille pojken som hade räddats undan Ataljas blodiga förföljelse och uppror, vid kröningen 835, så står det att översteprästen gav åt Joas kronan och vittnesbördet. Andra konungaboken 11:12. Det här har i regel bibelkritiken inte alls fattat. Vad är frågan om? Vittnesbördet, vad var det? Ja, med vittnesbördet kan endast menas lagen som ett auktoritativt vittnesbörd om Guds vilja. Ni kan anteckna några bibelställen där ordet vittnesbördet betecknar just Guds lag. Psaltaren 19, vers 8, 78, vers 5, första konungaboken 2, vers 3, andra konungaboken 23, vers 3. Vittnesbördet, Guds vittnesbörd, när vi läser om att jag, psalmisten säger att jag vill inte överge ditt vittnesbörd, jag har ditt vittnesbörd kärt, som menas naturligtvis Guds ord, Herrens undervisning, Herrens lag. Och den transaktion som beskrivs här i andra kungaboken 11 vid Josias trontillträde, det är ju det formella överlämnandet till konungen av en kopia av lagen, det som ju skulle ske enligt femte Mosebok 17. Vid trontillträdet skulle kungen ha en kopia av lagen, en avskrift därav åt sig i en bokrulle. Och det fick alltså där då vid kröningen lille Joas. De satte på honom kronan och de gav honom vittnesbördet, alltså bokrullen, en kopia av lagen. Och det skulle då vittna om att nu ska konungen regera enligt Herrens ord, och denna rulle ska vägleda honom i allt hans regerande. Om konung Josafat, som vi nämnde förut, han regerade från ensam från ungefär 872, så står det att han utnämnde domare. Och de skulle döma i rättstvister i enlighet med lagen, andra krönikboken 19:10. Det förutsätter ju att de måste ha haft lagen tillgänglig, haft en möjlighet att studera den lag efter vilken de skulle döma. Och den kommission som sändes av honom till Judas städer tog med sig en kopia av lagen, andra krönikboken 17, vers 8 och 9. Och Salomos enträgna uppmaning till folket att vandra efter Herrens stadgar och hålla hans bud förutsätter att de kände till vad det var de skulle lyda och rätta sig efter. Första konungaboken 8, vers 61. Så finns det ju en rad anspelningar på lagen i Gamla testamentets alla följande böcker, och det visar ju att lagen inte är okänd eller någonting som inte ännu finns som helig skrift, utan den finns där, och de heliga författarna kräver att man ska rätta sig efter lagen. Psaltaren 1, vers 2 beskriver den fromme med orden: han har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Och beundran för lagen kommer fram i ställen som Psaltaren 19, 8-12 och 48-9. Och profeternas förmaningar är ju grundade på lagens krav och förutsätter en kännedom om lagen. En sån kännedom kunde endast finnas om lagen var spridd bland folket. Det fanns kopior av lagen att studera och lära känna. Under Antiochus den fjärde Epifanes förföljelse från och med 170-talet före Kristus så påträffades skilda personer med de heliga böckerna i sina ägo. Det framgår av första Makkabeerboken 1, 56 och 57, och de lagböcker som de träffade på revde sönder och brände upp i eld, och en var hos vilken förbundets bok påträffades, och en var som höll sig till lagen var enligt konungens förordning hemfallen åt döden, står det. Och vi kan också citera Josefus, hans Antiquitates 12:5-4. Där står det, jag tar det på engelska i engelsk översättning: and if there were any sacred books of the law found, it was destroyed, and those with whom they were found miserably perished also. Det är två tydliga vittnesbörd om att på denna tid så fanns det kopior av lagen som man hade i sina hem. Och de återvändande personerna från landsförvisningen lät sig styras av Mose lags anvisningar. Det framgår av Esra 3:2 och 6:18. Och Esra kom från fångenskapen med Guds lag i sin hand, Esra 7:14. Det här är fakta som tillräckligt bevisar att lagen varken hade gått förlorad eller förlorat sin auktoritet. Och där är det lämpligt att vi tar en rast. Ni som har läst bibelkritik, men det är väl inte